Hello. You play to win the game.
Put your hands up.
You play to win the game.
Play to win the game.
I said hello.
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 You play to win.
I said, put your hands up.
Why not?
Put your hands up. Let's
go to work.
You gotta play like your hair's on fire.
When you start telling me it doesn't matter, get it out. You're tired.
Get your knees bent and accelerate.
It's a physical game.
So shoot your guns that way.
You play to win the game.
Put your hands up.
You play to win the game.
You play to win the game.
I said hello.
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 You
play to win.
Hej och välkommen till Knorr och Flipp avsnitt 4. Det här är Joakim som pratar och till min sida har jag.
Ja, du har mig. Tobbe heter jag.
Ja, det är strålande. Hur har veckan varit?
Hur veckan har varit kanon. Dotter och sambo har varit och hälsat på i Lidköping. Det betyder att jag har varit själv.
Och det är positivt.
Ja, det är alltså positivt. Jag saknar ju dem också. Men du vet att jag har ju sovit i soffan.
Alltså.
Ja, jag gillar ju det, vet du. Så att jag har bäddat i soffan och sådär. Så att jag har haft det rätt gott nu faktiskt. Jag har vilat upp mig, om man säger så.
Och du har kanske ägnat lite tid att kolla på U19 och VM också.
Ja, det har jag gjort. Jag har kollat lite handboll faktiskt. Och jag har faktiskt varit nere i idrottshuset varje kväll också. Så att jag har ägnat rätt mycket tid åt handbollen, kan man säga.
Ja, men det är skönt att kunna göra det också.
Själv,
jo då, det är mitt pojklag som är numera. De har ju, hade planerat in sedan länge ett träningsläger nere i Spanien nu.
Jaha.
Så att de är ju nere i Spanien, menar jag, sliter. Du vet, när man jobbar inom skolans värld, så de här veckorna innan skolan drar igång.
Ni har det ju så tufft där. Ni jobbar ju så mycket under somrarna och så där, så att,
ja, men nu är det hektiskt som tusan. Det ska sätta scheman och det är... Och ungarna kommer tillbaka lite dit. Så nu är det fullt ös på måndag.
Kan det rätt ordning bänkarna och sådana grejer. Det är ju tufft.
Ja, så är det.
Ja,
helt klart.
Ja, det är rätt.
Så på måndag drar det igång helt och hållet.
Ja, det är inte illa. Du, jag själv säljer bara bilar hela dagarna.
Ja, vilket märke är det du säljer då?
Ja, jag är ju på Volkswagen-koncernen, kan man säga. Så det är ju allt från Volkswagen, Audi och Skoda då. Så att,
ja. Och om man vill ha en ny Volkswagen, så är det det man ska meddela då?
Då är det bara att mejla. Mejla så löser jag det. Bra rabatt.
Ja, förlåt.
Jag ordnar det mesta.
Ja, det låter bra. Ja. Nu när du har legat på soffan här, så antar jag att du har kollat lite på U19-landslaget som är iväg med förbundskapten Johan Zanotti. De har ju spelat 3 matcher hittills och de går ju som tåget, och det var ganska väntat, får man väl säga.
Jag såg mot senaste matchen, vilka var det här? Då mötte de Rumänien, tror jag, va?
Ja, det stämmer, Lasse, utmärkt. De mötte Rumänien och vann då med 38-29.
Så att, och ikväll möter de Qatar, tror jag, i en match där. Och då vinner de den, så blir de gruppsegrare då. Men jag såg ju mot Rumänien och de gör det ju bra. Jag såg ju även mot koreanerna där, och då var det ju väl lite tuffare. Koreanerna spelade väldigt aggressivt och offensivt försvarsspel, vilket Sverige hade lite problem med, lite tekniska fel och sådär. Men de har gjort det bra. Jag tyckte väl matchen mot Rumänien var väl bättre än mot koreanerna, som jag såg också då. Så att, ja, har du sett någonting eller?
Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Vi har haft kvällskonferenser, vi har varit iväg på... Ja, kickoffer, och jag har bott mitt ute i den småländska skogen, och vi har träffat faktiskt en småländsk handbollsprofil mitt ute i den småländska skogen, men det kan vi prata om lite senare.
Ja, det kan vi. Men hur som helst, så de ser ju ganska bra ut. De har ju ett jävla lag i det här landslaget alltså, med Fingren och Henke Olsson och vad heter han, vänstersexa från Drotter,
Alén.
Ja, och så har du ju han högernian från Sävehof där. Vad heter han? Han heter
Florande,
ja. Så att de har ju rätt goa grabbar, vet du. Konradsson får man ju inte glömma heller, vet du. På mittnio där, och bra målvakter och sådär. Så att de ser giftiga ut.
Ja, och vi har ju också Pontus Zetterman också högernia där från Ribbeslid.
Jajamän, bra. Han har goa isättningar.
Ja, att, det är ju när man kollar på laget, så är det nästan så att U19-landslaget är mer... etablerade elitserien än vad U21-landslaget.
Ja, lite så känns det faktiskt. Och det är ju riktigt häftigt. Och jag måste säga att det är ju rätt kul att se Zanotti. Han härjar mycket mer på bänken nu än vad han gör i elitserien nu. Alltså det, I elitserien står han ju bara med sin jävla mapp där och skriver ner lite och är ganska lugn. Men det är, nu härjar han ju lite. Nu känner man ju igen han som man själv hade han på de här lägena då. Va? Så att nu är det glädjer mig att se att han är igång.
Det är ju extra glädjande också för oss handbollsfantaster. Att ifall någon går till semifinal så blir det ju sändning via SVT. Och det är ju inte, inte fiskan.
Nej, det är inte illa. Det jag undrar om det är han Brännholm som, eller vet han, som har som ligger bakom detta.
Ja, förmodligen så han brinner ju verkligen fram.
Ja, det är kul.
Så, och om man vill ha koll på när matcherna går och sånt där, så rekommenderar vi som alltid www.handbollsmatchen.se.
Ja,
för att hålla koll på sådant.
Jajamän. Smygreklam.
Ja, så är det. Det vi ska prata om lite senare också, det är ju damallsvenskan och damelitserien. Så du har pluggat lite i helgen, hoppas jag.
Ja, men du vet ju, jag har ju ganska bra koll på det mesta. Men i just det här fallet så fick jag fick ju småkolla lite läget, så får man ju säga.
Vi har också tagit kontakt med några elitserietränare för att få kommentarer från dem också. Det får ni höra på lite senare här i programmet. Men jag har spelat lite träningsmatcher både på här- och damsidan. Här sidan så har vi haft en träningsturnering nere i Karlskrona, var träningsturnering. Och där var ju Halmstad, Malmö och Hästö och Ystad igång.
Ja.
Vi och Drott gick segrande ur striden och lyckades med två segrar, men däremot så förlorade mot Skövde här senare. De ska iväg och spela Champions League-kval här sen om bara någon vecka.
Ja.
Vad tror du om kvalet?
Ja, jag tror att de möter ju, det är inget om man säger sketgäng de möter ju, nu glömde jag av namnet där, har du det i huvudet?
Nej, det är tvärsvarande, ja, men det är från Luxemburg.
Ja, från Luxemburg, och vad jag har förstått så de är inte helt odugliga, så att det blir ju rätt tufft tror jag. Drott har väl inte, de har ju inte haft så många träningsmatcher nu heller och komma i form till, och de har haft spelare borta, bland annat Henke Olsson och Alén eller vad han heter, är ju på med U-landslaget nu, och Stenmalm och Holmén var ju iväg där innan, så de har ju alltså att hålla ihop gruppen och få ihop spelet och sådär. Men jag tror att de löser det rätt bra, men jag tror att det blir ganska tufft för dem, men jag tror de tar sig vidare i alla fall första gången. Jag
läste om deras upplärning inför matchen. Det kändes som när vi i kroppskultur skulle åka upp till Sike och möta Sike och borta.
Ja.
Jag kan säga att det är ganska mycket buss för dem.
Ja.
De skulle åka på, var det 2 dagar innan man skulle åka neråt och ta sig ner till genom Europa med buss. Och det kan väl heller inte vara den absoluta toppuppladdningen inför en ganska viktig... Ja, men de har ju ekonomiska problem och antagligen som väl ansett att det är billigare med bussen då än flyget. Men man undrar lite ibland, det kan ju bita ganska rejält och... Är de inte stora pengar i handbollen när man går till Champions League, så är det väl i alla fall lite, hoppas jag.
Ja, det känns väl nästan som, går du, klarar du av att slå dem här från Luxemburg då, va? Så kanske, jag vet inte, men det kanske kommer in lite stålar då, och då kanske har du en bra uppladdning och kan flyga ner och prestera bra handboll och där, då kanske det är mer värt än att snåla och åka minibuss eller buss ner då, va? Så att, men det är väl klart, har man det tufft ekonomiskt så har man, och det är väl bra att man ser över det, men det är väl inte den bästa uppladdningen, så kan man ju säga.
Nej, verkligen inte. Men annars så verkar de ha kommit igång. Filip Stenman hade ju någon svag match direkt efter U21 i VM, och det är väl ganska naturligt att det kommer en reaktion direkt. Men nu, han har kommit igång med målskyttet, och det är väl en nyckelspelare ifall han ska gå vidare till Champions League-slutspelet.
Han har ju rätt god arm, det är ju din Växjö-produkt det där. Så att han har ju haft ofantligt fin utveckling sen han kom till Drott då, vad kan man ju säga. Så att nej, det är kul om han lyckas. Och det är ju en bärande, det är ju en tongivande spelare i Drott, så enkelt är det.
Speciellt nu när Magnus Persson har varit skadad här på försäsongen, så är det otroligt viktigt att han kommer till spel laddad och klar. Ja. Eskilstuna GIF har ju haft lätta träningsmatcher. Numera så är de nere i Tyskland på träningsläge. Och plötsligt så blev det förlust för dem. Men de har gått som tåget här hemma, och framförallt har de gjort otroligt mycket mål.
Ja, de slog väl Lindesberg med 40-26 här. Ja. Lindesberg ledde med 22-10 halvlek.
Ja, det är imponerande.
Ja, men samtidigt. Alltså, återigen, det är träningsmatcher vi pratar om, Jocke. Det är klart att det imponerar hit och dit. Men du vinner ju inga SM-guld för säsongen, så är det ju. Så att du vet ju att jag gillar ju inte träningsmatcher så mycket. Utan det är jättebra om man kan spela ihop laget och så. Men som sagt, man måste ju... du måste prestera under säsong, och det kanske Guif gör, men 40-26 mot Lindesberg, det säger ju egentligen inte så mycket om man ska vara ärlig.
Nej, det gör det inte, men samtidigt är det att de tappar ju ändå sin storstjärna och
ja.
Så de behöver ju liksom få det här flytet och känna att de kan ändå prestera.
Tror du att
de
kommer spela lite annorlunda i år, eller med lite offensivare försvarsspel kanske, eller vad tror du? De har ju inte så mycket storlek, eller har de det?
De får ju Östlund där som ja. Kan spela bakåt trea, och men jag vet inte riktigt, alltså de vill ju springa otroligt mycket och de vill ju ha bollen så att säga.
Ja.
Så att jag kan mycket väl tänka mig att de fortsätter med ett offensivt försvarsspel.
Ja.
Vi får väl se.
Ja.
Helt enkelt. Ja. Vi kan gå tillbaka till det med träningsmatcher. Det är lite intressant här. Det är stor skillnad på träningsmatcherna. Jag läste på den fantastiska hemsidan kantspel.se.
Ja, det är en bra sak.
Där vår gamla, min gamla tränare och din gamla klubbkompis får man säga i
ja,
så fall.
Kan man säga.
Claes Andersson skrev lite om träningsmatcher.
Och jag vet ju att det är inget dumme, men han har ändå SM-guld med Drott som ledare, det kan man ju säga.
Ja, det får man ju säga. Ja. Det är ju, och han jämförde lite där med de olika lagen, och man kan jämföra till exempel att Lugo har 14 stycken träningsmatcher jämfört med Sävehof har 6 stycken träningsmatcher.
Ja.
Vad tror du är målet från de här lagen som har sån ändå relativt stor skillnad mellan det? Är det att Wolf känner sig rätt så bekväma med sin grupp och vet vad de har varandra, eller?
Pratar vi damsidan eller herrsidan nu?
Det är herrsidan är det.
Jag kan tänka mig att man, alltså en anledning till att ha många träningsmatcher, det är ju att få en stor grupp, om man säger en A-lagstrupp då, va, på kanske 20 spelare, och låta alla få mycket speltid under försäsongen då, va. Det är ju en anledning till att ha många träningsmatcher, att man går runt på alla och liksom låter alla få prestera mot, eller få chansen att prestera mot hyfsat motstånd då, va. Det är ju en anledning. Då kanske du tappar lite det här med att spela ihop gruppen, men samtidigt så får du spelare som inte kommer från bänken och ska börja prestera när det har gått 20 omgångar i elitserien, utan de har ändå varit med och spelat med A-laget innan då, va. Och det är ju en fördel. Sen om man, de som spelar mindre träningsmatcher till exempel, de kanske lägger fokus på att träna bra och den biten, och sen de träningsmatcherna de spelar så ser man till att spela ihop de spelarna som man tror kommer spela mest i elitserien då, va. Och lägger fokus på det, så att man kan ju se det lite olika, men ja, jag personligen föredrar väl kanske inte att spela så många träningsmatcher, det gör jag inte.
Sen ska väl komma ihåg att Lugi har ändå kör ett lite längre träningsläger nere i Tyskland här nu,
ja.
Så det kommer ju automatiskt lite matcher när man åker iväg, ja. Så.
Men jag tror, men, samtidigt, du belastar ju inte alla spelare så tufft, alltså hade du haft en tunn trupp och spela 14 träningsmatcher, det hade ju aldrig gått, va. Nu har de en ganska stor trupp och låter de flesta spela rätt mycket och sådär, och då belastar du inte spelarna på samma sätt, och då funkar det säkerligen. Så att
vi kan väl prata lite om Sävehof där, för att i veckan så blev det återigen en spelare från Sävehof som försvann från i alla fall de 4-5 första 9 meterna får man säga. Kanske till och med start mitt 9:an. Nu har de tappat Christian Blicknack, Tönnesen, Appelgren från 9 meter. Hur kommer det sig att vara uppe i toppen även i år, tror du? Med en betydligt yngre 9-meterslinje.
Ja, det vet jag inte om de kommer vara. Jag tror att, eller jag vet. Det, så här är det ju, att Sävehof, det de gör är ju att de har ju alltid fått fram fina talanger. Och det har de även i år. Och nu kommer de väl ge dem lite större chans kanske att spela in sig i elitserien. Och man gjorde ungefär samma sak med Stenbäckens årgång där och Johan Jakobsson och dem. Att de fick ju börja ganska tidigt och komma in i elitserien. Och sen efter några år så vann man ju SM-guld med det gänget också då. Va? Jag tror de kör lite samma resa nu. Men jag tror inte att de, jag kan tänka mig att de kanske till och med kan vara med och slåss om en semifinalplats. Och gör man det med det laget de har nu, så är det ofantligt bra. Så att jag tror inte de kommer vara med och slåss om man säger vara med om finalplatsen, men en semifinalplats är inte omöjligt, och återigen, klarar man det så är det fantastiskt bra.
Ska vi börja prata lite om
huvudämnet,
och det är damserien, de två högsta serierna i Sverige, damallsvenskan och damelitserien.
Ja.
Och du, i våras så var du ju ändå involverad lite i damhandbollen genom att du gick ner och hade några träningspass med det allsvenska laget Hallby HK.
Ja, jag konsultade, kan man säga. Han som är lagledare där är en god vän till mig. Och han, de hade ju ingen tränare under perioder, så då gick jag ner och höll några handbollspass och de fick känna på bollen lite och sådär. Så att, men, och det var ju kul. Men nu är jag free agent igen, som man säger.
Mm. Ja. Ja. Vad tror du om Halby inför säsongen? De byter tränare eller tappar några av sina spelare också?
Ja, jag tror det blir tufft för dem. Å andra sidan, det är mer lag i damallsvenskan som tappar spelare och sådär. Så att man ska ju inte... man ska ju inte tro att det går dåligt bara för det, utan men jag tror att de får det ganska tufft, och hänger man sig kvar utan kval i år så gör man en fin insats, så är det. Då har man gjort en bra säsong, så kan man säga. De kommer inte vara så högt upp i ligan som man var förra året, det tror jag inte.
Nej, och det var ju faktiskt så att jag träffade Albis före detta tränare. Det där mitt ute i den småländska...
Ribbendal?
Precis.
Ja, det är vi lärare.
Ja, det är vi lärare som åker iväg till. En herrgård mitt ute i den småländska skogarna.
Jajamän.
Det är så vi jobbar ju.
Nej, jag tror att de får det ganska tufft. Men jag hoppas att de håller sig kvar utan kval. Och gör man det så gör man en godkänd säsong. Så att, det tror jag nog.
Vi tar på ett annat lag här som har tappat spelare. Det är ju Guif som tappar sin duktiga mittsexa Rebecka Lindberg Johansson till Hör.
Vilket det här, ja.
Vad tror du om dem?
Ja, jag såg ju Guif förra året när de mötte Halby. Och de spelar ju en väldigt rolig handboll. De spelar ju väldigt likt herrarna. Med en väldigt snabb och tempofylld handboll och gjorde mycket mål. Det som imponerade på mig var ju deras tryck i andra fasen. De gjorde väldigt mycket mål på sina 9-meterspelare med skytte i andra vågen och såna här grejer. Så att det imponerade stort och jag tror att alltså de var ett så pass tajt gäng, så att jag kan tänka mig att de presterar en fin handboll i år också och kan vara med i alla fall topp 5, det tror jag nog.
Nästa lag som vi ska prata lite om, det är ju de som så när lyckades ta sig till Elitserien förra året. Det värmländska laget IF Helton. De har en ganska stor damsatsning där uppe i Värmland. Jag tror att de kan lyckas ta steget upp till sen den här säsongen.
Ja, alltså det krävs ju lite för att göra det. Helton är ju en fin förening med många duktiga ledare och en rätt stor förening också, mycket ungdomslag och sådär. Så att det är väl klart att jag kan tänka mig att de är med i toppen i år igen. Det tror jag nog. De var ju väl nära och trycka till Spårvägen, tror jag det var ordentligt förra året, men Spårvägen löste det i sista matchen där och de kommer nog vara med i toppen, det tror jag nog. De fick ju behålla sina tvillingssystrar där också, Ulén tror jag de heter, och jag trodde de var på väg till Skövde HF, men det var de inte. Så att med dem i laget och de spelar ju ganska offensivt försvarsspel och sådär, kan störa många lag, så att jag tror att de kommer vara med där uppe, det tror jag nog.
Då har ju kontakter på den västgötska slätten och då är det ganska naturligt att vi pratar om Skara HF.
Ja, Skara har ju värvat lite spelare från dels HK Lidköping som vi kommer närmare in på sen, med tanke på att de sa nej då, som alla lag gör till allsvenska ungefär. Men de värvat två spelare där i mittsexa och en 9-metare. Josefin Sörstan som var lite litser med lite från kroppskultur och sådär. Sen tog de ju hem systrarna Skogsberg, Petra från Lugie och Gabriella tror hon heter från Västerås Irsta och sådär. Så sen tappar de lite spelare också, men de blir nog bättre i år tror jag än vad de var förra året. Och de gör en liten satsning där. De hade nästan 300 pers i sin hemmahall på första träningsmatchen i år. Och det visar ju att det är ett ganska stort intresse i bygden och sådär. Så att det hade varit kul om de var med och slogs i toppen. Det hade jag gillat. De har väldigt god tränare också i Brinkhammar där som kastar in handduken efter säsongen, men rätt som det var så var han med igen. Så att han kör på igen där och han är god. Så att jag hade unnat dem att vara med i toppen och slåss om en liten plats.
Vi pratade om Lidköping, vi kan väl ta det nu direkt där. Att det är ett stort problem i svensk handboll och framförallt nu på damsidan här. Att det är så många lag som tackar nej till de allsvenska platserna. Vi har haft två lag den här säsongen, Lidköping och ett Bodenlag som tackar nej. Varför tror du det här händer?
Nej, men alltså det är... Dels så handlar det ju om att Lidköping fick ju först en gratisplats då, va? Så kan man ju säga. För H43 drog sig ur. Och flyttar ner, så vi har ju även H43 då som egentligen tackade nej då, va, till både Elitien och Allsvenskan. Och de var ju inte förberedda för det här med Allsvenskan då. Det krävs ju ändå lite för att spela Allsvenskan, och de hade ju helt enkelt för dåligt lag. Samtidigt så tycker jag att det är ett litet ett svaghetstecken av en förening att först säga ja som man gjorde och sen inte reda ut stormen utan behöva tacka nej igen då, va, då känns det som att man inte har, man har inte koll på sin verksamhet, så som även fast två spelare lämnar till Skara då, så tycker man väl kanske att man borde kunna formera en hyfsad trupp ändå, om man ändå tackat ja sen innan då. Ser man till Bodens sätt så tror jag att det var bra att de tackade nej, med tanke på att de hade nog blivit en riktig slag på sig där, med tanke på att man redan har ett Bodenlag i Allsvenskan som enligt mig är bra i år och var rätt hyfsade förra året också, och så många bra handbollsspelare finns det inte i Boden att man kan ha två allsvenska lag, va? Så att men återigen, det är ju inte bra att folk tackar nej till Allsvenskan. Det känns som att det är inte bra för svensk handboll, utan det ska ju bli en, det ska vara en morot att gå upp i Allsvenskan, och när man väl kommer dit så ska man ju ta ytterligare kliv då, va? Men istället för att ta ytterligare kliv så kastar man in handduken istället då, och egentligen, ja. Sen om det beror på organisation och sånt, det vet ju inte jag. Men det är ju tråkigt att man säger nej, så kan man ju säga. Ja, vad säger du om detta, Vänsby?
Nej, men jag instämmer väl helt och hållet. Och jag tror väl att det är både organisation och ekonomiska saker som ställer till det. Det är ju, i de allsvenskan så är det ju den serie som har de absolut längsta resorna, med Boden uppe i topp och vi kommer ner till Skåne också.
Ja.
Så det är stora ekonomiska resurser som krävs för att kunna spela det. Vi vet ju att GF Kroppskultur, som vi båda två känner till väl, har jättestora ekonomiska problem, och de skyller ganska tydligt på i tidningen där hemma i Uddevalla.
Ja.
Att det var de här resorna som ställde till de ekonomiska problemen för föreningen.
Men du, Boden gnäller då fan inte, och de har rätt hyfsade resor de med.
Ja, det är imponerande.
Ja, det får man säga. Alltså, de gnäller ju ingenting, vad jag har förstått, och tycker ju det är en ynnest att få med och spela Allsvenskan och satsa det här och det, va? Och men de gnäller ju inte då. Alltså, de sitter ju flera veckor i tåget för att spela handboll, känns det som. Så att man får liksom se det från båda sidorna. Boden gnäller och gnäller inte, och någon gnäller och sådär, va. Är man med i Allsvenskan så får man ju ta de kostnader som är, och då får man ju planera sin verksamhet efter det. Så enkelt är det ju.
Så är det ju. Och när man ändå pratar om ett lag som har problem med ekonomin och även tappat spelare, så är det ju Kroppskultur.
Ja.
De har haft rätt så turbulenta säsonger, kan man säga, Kroppskultur, efter de åkte ur elitserien där.
Ja, det får man ju säga. Man hade ju några fina år med Magnus Lindqvist som tränare där, då de till och med gick till SM-slutspel där. Och sen kom Lennart Ebbinge in. Det gick ju så där. Han fick ju sparken där rätt tidigt på säsongen, tror jag. Och nu blev man ju av. Thomas Dunde var där och praktiserade ett tag där, men han gick ju. Och sen nu är det ju Sanni Batrevic som är tränare där då, va? Och han har ett väldigt ungt lag. Man tappar väl Lina Barksten, som är en jättetalang, till Önnered. Och man tappade Carolina Gjälstam från Örebro då, som spelade en säsong i Kropps förra året. Hon gick ju också till Önnered nu då. Och sen tappar man Bunsen där, en vänstersexa tror jag det är, till Hej där då, i damallsvenskan. Så att de tappar ju rätt hyfsade spelare, och jag kan tänka mig att de får det ganska tufft i år. Men återigen, de är ju inte ensamma om att halvtappa spelare, och det finns mer spelare än dem, eller mer lag än de som tappar. Så att hänga sig kvar bör man kunna göra, men man får det tufft, så enkelt är det. Man hade det tufft förra året, och man får det nog tuffare i år.
När vi ändå pratar om Lennart Ebbing, eller du pratar om Lennart Ebbing, så vi pratar om hans nya lag som han tog någon säsong sen efter han lämnade Kroppskultur där. Kristianstad HK. Det andra lag, Kristianstad-laget i staden, och de verkar göra en ganska stor satsning där på damhandbollen.
Ja, alltså de rider nog med på vågen, kan man nog säga, på herrehandbollen där, och det finns nog utrymme för damlag där också. Har vi värvat in, jag tror faktiskt de har värvat in en tjeckisk högernia. Det är ju rätt imponerande att man, om man nu har rätt i detta, men jag tror de har värvat in en tjeckisk högernia som ska vara rätt hyfsad, och jag vet att de har som målsättning att vara med där uppe och slåss i toppen. Sen är det kanske inte att gå upp, men man vill vara med och hota dem där uppe, och det är ju rätt häftigt när man är en nykomling. Så att Och Ebbinge tror jag är en rätt bra tränare och kan lösa det på ett bra sätt. Så att de kanske blir en outsider i damallsvenskan. Så kan det vara. Men återigen, jag tror man rider mycket på herrframgångarna. Och man har nog... man trivs nog med det, att man kan hänga på det tåget lite. Så att det är ju kul för handbollen och framförallt för damhandbollen i Kristianstad. Där behöver man lite utrymme också, tror jag. Så att det är kul.
Om du skulle ta tre lag som får slåss där uppe i toppen, vilka lag tror du att vi får se där uppe i toppen då i damallsvenskan i år?
Ja du, jag tror att jag kan tänka mig att Boden är med där uppe. Jag tycker att de spelar rätt fin handboll och jag tyckte de var rätt bra i fjol också. Så att jag kan tänka mig att Boden är med där uppe och jag kan tänka mig att... Tyresö har vi inte pratat någonting om, men de kan nog blixtra till och göra en rätt hyfsad säsong i allsvenskan. Så att om jag säger så här att Boden, Tyresö och jag säger även Skara, så säger jag. Det är ganska otippade lag faktiskt, men det är de jag tror på dem.
Mm. Ja. Vi återkommer och se ifall du har rätt.
Ja, det... Vi ska inte ropa här igen.
Men det är lite stund kvar, eller?
Ja, det är det.
Om vi flyttar över blickarna till damelitserien där vi har regerande mästare laget Sävehof efter en otroligt spännande och jämn match mot Lugi. Vad tror du om Lugi? Kommer vi kunna få se dem återuppta kampen mot Sävehof och ska ta det klivet upp och segra dem i finalen?
Ja, Lugi har ju värvat Maria Olsson i mål. En jätteduktig målvakt. Och jag tror att de kommer vara med och slåss om finalplatsen i år också. Jag är lite fundersam över värvningen av Maria Olsson, om jag ska vara ärlig då, när man släpper sin... vad heter hon, Ryder där till hör, en egen duktig produkt, och man tog in hon Friberg där också från H43 som har gjort en rätt bra säsong. Man ska inte frakta det här med egna produkter och hur viktigt det är för alla, så att men återigen, Maria Olsson är en jätteduktig målvakt och jag tror att de blir duktiga i år, och jag tror att det är ju min semifinal. Allt annat är ju inte bra, utan min semifinal, och därifrån så kanske det kan bli en finalplats för Lugi.
Mm. Mm. Under det så går det att prata lite om massor med nyförvärv. De är också nykomlingar i elitserien.
Ja.
Vad tror du? För mig är känslan att om det är svårt på herrsidan som nykomling att klara sig kvar, så det är ännu svårare i damhandbollen.
Ja, men du vet, lyssna på detta nu. Jag tror att de blir rätt hyfsade i år. De har ju en rätt fin IMIT-köpställning. Återigen, som har värvat handbollsspelare som är rätt okej. Okay, med Carolina Hjälstam från Kroppskultur. Lina Barksten som är jättetalang med U-landskamper. Du har Caroline Levander, om du kommer ihåg henne. En högernia som spelar i Heidetav och även i Sävehof när hon var yngre. Jätteduktig högernia. Och där, alltså man har en 9-meters-uppställning. Man har även värvat Sandra Kvarnström, tror jag, eller hon heter, från Hej då, va? Så att man har en jättefin 9-meters-uppställning, och så kantspelare är rätt okej också. Så att jag tror att Önnered kan gå till slutspel. Det som är lite frågetecken kanske, det kan vara på målvaktssidan, men då får de tillbaka en målvakt som har varit korsbandsskadad, jag har inte riktigt namnet på henne, som är rätt bra. Eller hon var skadad sen hon var korsbandet inte, men jag tror det var det. Hon är rätt bra, och får man den i målvaktsposten att fungera, så tror jag att man kan vara slutspelslag och slåss om åttonde platsen, det tror jag.
Finns det något som talar emot att Sävehof ska ta titeln i år igen?
Ja, men det är, alltså, vi såg ju förra året att, jag säger, det var lite som jag sa till honom Kristianstad där när vi pratade om dem någon gång här på något avsnitt sedan, att gå till final ska man göra, men sen såg vi ju förra året att vinna finalen, det är ju en helt annan sak, för det är en match, och men ser man på pappret och ser man att det är till det laget de har, så ska ju inte, man ska ju ta SM-guld, så enkelt är det, och det vet de ju om själva, det är ju ingenting de hymlar med själva heller. Jag menar, i år har man till och med fått in mer kompetens än vad man hade förra året. Man blev av med hon högernian där, så var inte riktigt namnet där. Och så tog man in en annan då från Island som tydligen skjuter som en häst sparkar, va? Och man får lite mer kompetens på den positionen. Och nej, jag tror att de blir ju giftiga alltså. Och återigen, de ska ju vinna SM-guld. Så är det.
Mm. Hör H65, jag tror att de kan bli ännu farligare i år. Alltså, de har en otroligt stark ledarstab, de har otroligt duktiga ungdomar som blir ännu äldre. Tankar kring föreningen och laget?
Ja, jag är ju imponerad över Niklas Harris, han gör ju väldigt fina resultat. Man kan ju däremot ställa sig frågan, nu har han ju kommit upp i toppen här med både Lugi kan man ju säga och med Hör. Men vad händer sen? Alltså kan man komma upp i toppen är en sak, men sen kan man ta ytterligare kliv då va? Det får vi ju se, och då ställs han lite på prov den här säsongen då, om man kan utveckla det. Om man ser till laget så har de ju fått in en fantastiskt duktig vänstersexa som heter Marie Wall från H43 som är otroligt snabb och spänstig och bra i avslutet och framförallt en väldigt duktig kontringsspelare. Så att ja, jag tror att de kan bli hyfsade i år och säkert vara med och slåss om en finalplats, det tror jag nog. Jag tycker det är återigen imponerande av en sån. De har ju kommuner med sig också där och det är kul att de här små orterna får fram bra handbollslag. Så att kul med Hör.
Vi har ett lag som gick till semifinal förra året som också sparkade eller valde att inte förlänga kontraktet med sin tränare under rätt så publika former.
Ja, vilket är helt, för mig är det helt ofattbart.
Ja, det är ändå tränaren som vann årets tränare säsongen innan dess och vad som verkar ha varit ändå relativt populär bland sina spelare i Skuru.
Jag har ju luskat lite i den här frågan och med lite folk och sådär, och jag förstod det så var han väldigt populär i Skuru och vi ska väl inte gå in på anledningar varför det ryktas att han fick gå och såna här grejer men för mig är det helt ofattbart. Erik är ju en jätteduktig tränare och en väldigt sympatisk människa och har ju egentligen gjort väldigt fina framsteg med Skuru som A-lag. Så att det känns ju som att man skjuter sig själv i foten där lite faktiskt. Det gör det. Och det är ju inga jättenamn man har fått in som tränare nu heller. Så att vi får se hur det går för Skuru.
Då kan vi ju direkt gå över till Erik Larholms nya lag Västerås Ista. Och vi kommer här få lyssna på en intervju med Erik. Du tillträdde i Västerås Ista i maj efter en turbulent vår i Skuru där det, om man får säga utifrån, ganska svaga punkter var att inte förnya kontraktet. Hur var känslorna under slutspelet att bedriva en fantastiskt bra verksamhet med otroligt bra matcher mot Lugi samtidigt som föreningen inte riktigt stod bakom dig?
Ja, det kunde ju varit roligare. Men det var jättekul med matcherna och med laget, spelarna, mina kollegor och vänner runt omkring som inte intresserar sig för handboll normalt sett plötsligt intresserade, så hela den grejen var rolig. Sen är det klart att för att nå ända fram så är det väl lite roligare med en förening i ryggen istället för förening som går mot, kan man väl säga. Eller några i föreningen, så kan man säga.
Nu är du klar för Västerås Ista, ett lag som för några säsonger sedan var i semifinal och liga om en finalplats. Men man kunde se när Jessica Enström slutade 2009 så har det varit lite blekare. Hur ser du på Västerås Ista som förening och klubb?
Som förening,
framtiden?
Ja, som förening och klubb är lite tidigt att bilda en uppfattning om det. Men laget vi har, jag tycker att framförallt är 9-meters uppställningen väldigt intressant. Sen är det bra på kanterna på framtiden, till för framtiden på vänsterkant, men vi har unga spelare där. Och sen så mittsex är bra också och kanske lite tunt eftersom vi har två mittsexer och en junior mittsexa som är korsbandsskadad. Men vi får se vad det landar sig ut. Vi är inte riktigt klara med truppen, eventuellt kanske något tillskott sådär.
Ni tappade en otroligt lovande målvakt i ditt gamla lag Skuru, det Hanna Daglund. Hur ser du på målvaktssidan annars här i Västerås Ista?
Alltså jag tycker att det var bra för Hannas skull att hon gick, för att fyra duktiga målvakter hade varit för mycket. Det finns inte lika många bra målvakter i Nacka nu när testan lades, så det var väl jättekul att hon får också spela lite igen. Martina och Sonja är jätteduktiga målvakter, etablerade, och sen kommer Julia Sand som är, ja, kanske på sikt minst lika duktig som Hanna är, eller vad man ska kalla det för. Så att det är ju tre bra målvakter vi har, och vi får se. Julia gör säkert ett och annat lite inhopp det här året.
Hur ser det försäsongen ut för er annars här kommande tiden?
Vi spelade igår vår första match i Katrineholm. Och sen så, ja, från... vi kom från ett läger uppe i Idrefjäll. Träningsläger. Mm. Så tränar vi och spelar en match ungefär en gång i veckan. Och sen så åker vi till Skövde och spelar Annis Cup. Och möter okay. Det är lite i lag främst. Och ett par norska lag är med där också.
Vad är det för målsättning med det här laget nu inför kommande säsongen? Har ni börjat diskutera eller är det långt kvar innan ni börjar fundera på något sådant?
Nej, det har vi börjat prata om. Framförallt har spelarna börjat fundera och prata om det. Jag väljer att ta den här diskussionen lite senare när truppen är 100%. Det känns lite mer realistiskt att göra så. Men det är klart att det blir till slutspel, absolut.
Du har ju tränat på det, damer och herrar. Vilka skillnader och vilka likheter kan du se på det?
Ja, så kommer man högre upp på damsidan i Sverige nu med, så är det ganska bra handboll, tycker jag. Emellanåt riktigt bra handboll. Svenska damspelare som jag har haft i Skur och Västerås är ambitiösa och noga med vad de håller på med allt runt omkring. Och de vill väldigt mycket. Jag har inte tränat herrlag så högt upp i Linköping när jag var där. Det var jätteduktiga spelare, men kanske inte som var i en elitseriekultur, om man säger så. Som inte hela vägen ut fick förutsättningar från föreningar eller visste vad det innebar att träna för att bli riktigt, riktigt bra. Även om det var fantastiska talanger. Men jag tycker att det är självklart jättekul med bägge, och så stor är inte skillnaden. Det går snabbare med killar. Man hoppar högre och allt det där liksom. Får du se själv.
En sista fråga här då är, hur bra hade den hårda kärnan egentligen kunnat bli ifall den hade fått hålla sin takt?
Ja, menar du på handbollsplan eller beachhandbollsplan?
Ja, du tar båda delarna.
Ja, alltså beachhandbollen, där hade vi ju vunnit alla turneringar fortsätt. Också. Vi hade fram tills idag inte förlorat en turnering, tror jag, i beachhandboll. För där var vi bäst i Sverige, klart. Kanske till och med bäst i Europa.
Ja.
Men på handbollsplan så blev vi lite få.
Ja, för den som inte vet så tycker jag ni ska googla den hårda kärnan. Så kommer ni fortfarande till en fantastiskt bra hemsida. Som man kan kolla på om man vill. Det kan jag rekommendera. Då tackar jag för detta, Erik, och stort lycka till under kommande säsong.
Jajamän, tack.
Ja, där har vi Erik Larholm, alltså tränare för Västerås Ystad och för det detta spelare i det fantastiskt duktiga beachhandbollslaget Den Hårda Kärnan. Vad tror du om Västerås Ystad? Kommer de utvecklas ännu mer här nu under Erik Larholm?
Ja, det tror jag de kommer göra. Det är jag ganska övertygad om att de kommer göra. Och så får de ju in en bra spelare i Sofia Olofsson som kommer tillbaka från sin sejour i Skövde. En bra vänsternia. Man har ett ungt lag och jag tror de kommer göra lite mer mål i år. Jag tror de kommer bli bättre individuellt. Erik är duktig på att utveckla spelarna individuellt. Och det har man ju inte minst sett med Skuru med systern Väström där som har utvecklats jättemycket med Erik. Så att jag tror att Västerås kommer bli ett lag som tar kliv i år. Det tror jag nog. Det tror jag nog.
Jag har Skövde HF som har svensk handbolls svar på Alex Ferguson.
Ja.
Magnus Frisk som tränare. Jag är lite osäker på vilket
år.
Jag
tror det är 17 nu, va? 17 eller 18 säsongen tror jag det.
Alltså det är djupt imponerande, inte bara att föreningen kunde behålla honom utan att han känner att han har motivation och kraft att vara så länge i en förening och driva det framåt.
Ja, jag är jätteimponerad. Jag tycker det är skitroligt. Men Skövde blir ju säkert bättre i år, men Therese Wislander är ju kvar i kassen där. Och man fick in Victoria, heter hon, från en målvakt från Halby, vad jag förstått, som man fått in som är rätt hyfsad. Man tappar ju då, som jag sa, Sofia Olofsson till Västerås Gifta. Men sen gör ju Majsan, som hon kallas, gör ju comeback efter barnafödande och sånt. Så att det är väl plus minus noll där. Majsan är väl beroende på form, men hon är väl lite bättre än Sofia Olofsson. Så att, och framförallt så är det en vänster ett höger nya. Så att jag tror att Skövde kan få ett hyfsat gäng i år och slutspelslag, det är man ju. Och sen är det ju ett gäng, ett koppel som slåss om den här semifinalplatsen. Så att vi får se vad som händer med Skövde, men det som är mest imponerande är ju Magnus Frisk. Alltså att man orkar jobba med liksom det i 18 år och som du säger är motiverad. Det är fortfarande, det är ju imponerande. Så att, kul för Skövde att ha en sån eldsjäl i klubben då.
ett annat lag som har tappat spelare som vi pratade om tidigare, som har en ny tränare för säsongen, BK Hejd. Vi kommer här att lyssna med, på en intervju med Andreas Johansson. Vi säger välkommen till Andreas Johansson, nytillträdd tränare i BK Hejd.
Tack så mycket.
Står det till?
Mycket bra. Precis avslutat ja. En träning faktiskt, eller precis, men det blev lite sent idag, så att ta igen.
Ja, men låter bra det. Vi känner ju varandra väl sedan då du var i Växjö en period som spelare innan du valde att dra dig vidare mot Göteborg. Och vi hade ju även ett Smålandslag med ihop en liten stund innan även där du försvann till Göteborg. Nu är det först dags för första seniorlaget. Ett elitserielag också. Hur känns det?
Ja, det är faktiskt andra seniorlaget. Den första var att ring så spelar vi lag i kamratföreningen Nord där. Så
ja, just
det. Det blir andra det här, men det är en helt annan grej. Det är fruktansvärt roligt, väldigt stimulerande och oerhört inspirerande att få hålla på med duktiga individer.
Mm, du hade ju duktiga individer även förra året när du var med i Kärras duktiga damjuniorlag. Nu har du gått över till seniorer. Hur ser det ut skillnaden i föreningen tycker du? Kärra är ju kända för en fantastisk ungdomsverksamhet. Hej, är väl inte nu för tiden i alla fall lika breda ungdomsverksamhet som Kärra?
Nej, det har man inte. Kärra eller Hejd är mer, vad ska man säga, laget med hjärta kanske. Medan Kärra har mer en stämpel om att vara laget med väldigt många talanger. Och har levt mycket på och varit lite den stämpeln och fått därför också ännu fler talanger till sig. Så det har ju blivit en talangutveckling ute i Kärra som är väldigt intressant. Medan Hejd känns mer hemvävt och kanske lite mer genuint så på det sättet.
Du tillträder nu som nybliven elitserietränare i ett lag som förmodligen kommer många tycka att de hör hemma i botten. Vad har du säga till de personerna?
Jag gör absolut inte mig någonting, för att jag tror inte vi ska dra för stora växlar av det laget vi har, utan vi ska försöka plocka ut så mycket av det som möjligt och så ska vi sikta på förhoppningsvis bli bättre än förra året, och då klarar vi oss undan kval. Men det är klart att vi har bytt väldigt mycket spelare, jag ska in med mina idéer och jag tror att tjejerna känner en osäkerhet än så länge för att det är så mycket nytt som det är.
Ni var uppe i Norge precis nyligen. Kan du berätta lite om den resan?
Vi åkte upp faktiskt på Annika Wiel Vanberg, som hon heter nu. Hennes förfrågan. Hon kände Karin Karlsson i Fredrikstad. Så vi åkte upp och tränade tillsammans med dem på lördag förmiddag. Och sen spelade vi mot dem på eftermiddagen. Jättebra dag i Norge. För att sen stanna i Lysekil. Och sen tränade vi lite på söndagen innan vi åkte hem.
Vi har pratat om en del att ni har tappat en del spelare, ni har fått till ett par spelare. Vilka är det som har skalat lite extra öga på i truppen tycker du?
Ja, naturligtvis var det ju viktigt att få behålla Ada Walter. Hon gör ju oerhört mycket och kommer ju fortsätta göra oerhört mycket i det här laget. Och bära fram de här unga spelarna. Av de spelarna som har kommit till så har vi fått till en väldigt spännande mittsexa. Frida Strand som är spännande på det sättet att... Det är lätt att få henne lite som en publikfavorit, för att hon är ganska liten och gör spektakulära grejer. Så jag tror att hon kommer säkert fastna hos många på grund av det. Annars så tycker jag vi har en spännande trupp så tillvida att vi har väldigt olika typer av våra positioner. Vi har ett första val på höger nio där vi har skyttekraft och vänsterhänt, och så har vi ett andra val som är mycket, mycket speed och högerhänt istället. Och ja, det är oerhört intressant att matcha de här både mot varandra och ja, på träningar och sådär. Det är en bredd som är väldigt spännande.
Jag var inne och läste på er hemsida när det match igår mot Skövde. Det stod bland annat om ett offensivt 6-0-försvar. Är det som ska bli signumet för Hejd den här kommande säsongen? Att det är ett tufft försvar och det ska bli jobbigt att möta er?
Framförallt det blir jobbigt att möta. Jag vill spela organiserat kaos kan man säga lite grann bakåt. Väljer att inte kalla det för 3-2-1, medan det kanske stundtals kan se ut lite grann som ett 3-2-1. Vi flyttar ut och spelar med lite högre tvåor och tar kampen och blir jobbiga på det sättet att vi ska försöka låsa och få stopp så mycket som möjligt och framförallt spela med en oerhörd aggressivitet bakåt.
Om man jämför med de andra Göteborgslagen, hur tror du att Heid står sig rent träningsmässigt och resursmässigt?
Oj, jättesvårt. Jag tror väl att säga så här, jag tror att vi och Kärre är lite grann samma situation. Det finns inga större summor pengar att prata om, utan det handlar om att värva lite klokt och värva på känsla, det vill säga att spelaren får en känsla för klubben och för gruppen som vi ska träna i. Önnered tror jag inte heller har en jättestor plånbok, det är inte det jag menar, men de har en helt annan förutsättning med en egen hall. De kan erbjuda spelare mjuka varor, alltså som enkelheten och komma dit och kläder och sånt, tvättade och lite sådana saker. Det kan de erbjuda, och det är klart att för en ung spelare det är en oerhörd hjälp, och därför har de den fördelen. Sävehof är ju en klass för sig i allting, tycker jag. De ligger långt framme med väldigt tidiga ute, och det är klart att spelare som blir kontaktade av Sävehofs A-trupp, de vet ju vad det innebär med Champions League och så många år de har vunnit elitserien och sådär.
Vi pratade tidigare, eller jag pratade tidigare om att ni mötte Skövde. Det var en jämn match och blev precis förlust med ett par bollar. Den ändå hade lätt under stora delar av matchen. Kan du berätta lite om matchen?
Ja, vi gör en jättebra första halvlek där vi verkligen spelar med aggressivitet bakåt. Och att vi sätter den spelaren som har mest fart under fötterna i läge framåt. För att Skövde spelar... Vi börjar i ett ganska kontrollerat 6-0, men ju längre matchen lider desto mer offensivt spelar de. Så i slutet så är det lite rimbovarning över det hela. De är långt ute och spelar ett 3-3-försvar, någonting som jag tycker är oerhört roligt som för detta juniortränare att stå och titta på. För det sätter verkligen krav på individen, och vi blir lite tveksamma andra halvlek och tappar matchen där på grund av det. Vårt försvarsspel håller sig ganska bra, vi släpper in 21 mål mot ett lag som Skövde, det får vi se som godkänt. Göra 19 då blir ju i underkant då naturligtvis. Och det är mycket på grund av att i andra halvlek så går det i stå lite grann. Vi blir tveksamma, vi blir osäkra, och när vi blir osäkra så växer Skövde ännu mer och då tappar vi det.
Hur ser planeringen ut inför seriestarten annars här kommande tiden?
Ja, nu har vi faktiskt en ledig helg här, och det märktes för att det var många som hade bråttom efter träningen imorgon tydligen när vi ska iväg här, när de ska iväg hem. Annars är det väldigt späckat schema. Nästa vecka möter vi Skara på onsdag, tränar i övrigt alla dagar, och sen åker vi till Skara och möter Tyresö och Västil på lördag. Sen efter så tränar vi på en vecka till, och sen möter vi Halden hemma. Ett norskt lag som kommer på besök i vår hemmahall. Och efter det så går vi in i september månad, och då är väl tanken att vi ska få till lite mer elitseriemotstånd. Vi möter Hör borta den 11 september, och innan det så är väl tanken att vi ska försöka möta något av Göteborgslagen och träningsmatcher mot någon nära då, så att vi slipper åka flera gånger.
Med detta så tackar jag Andreas, och du ska veta både jag och Tobbe håller en extra tumme för BK Häcken kommande säsong.
Det tackar vi för, och jag uppskattar verkligen er podd, och jag hoppas att ni fortsätter med ert härliga arbete.
Ja, vi kan också passa på att rekommendera att alla att gå in på till exempel Vimeo och sök på Studio HF för er som är intresserade av att se Andreas hur han ser ut, även om det är ett par år sedan.
Hur länge är det kvar till det är preskriberat?
det kommer aldrig vara preskriberat. Då tackar vi Andreas och önskar honom stort lycka till.
Tack så mycket.
Ja, du Tobbe, de har tappat spelare. Vad tror du, kommer de kunna klara sig kvar, eller är de tippade till botten?
Ja, det får man får ju inte komma ifrån att de får det otroligt tufft, och det tror jag Andreas är medveten om själv, vilket vi gör. Så att det är återigen, håller man sig kvar i elitserien med kval då, då gör man en fullt godkänd säsong, det får man ju säga. Så det är med det laget, man är ett ungt lag och man tar lite second hand spelare från både Sävehof och lite såna här grejer då, va. Och håller man sig kvar med det här gänget så gör man en bra säsong, det är så får man ju säga.
Han har ju tufft för sig, Andreas, det är hans första år som seniortränare egentligen, och kommer till Elitserien direkt och ja, får ta över ett tippat bottenlag.
Det är ju imponerande att man gör det, att man tar den utmaningen. Alltså då drivs man ju av just den boosten att klara av den. Alltså få Hejdå hänga kvar i Elitserien med ett tippat bottenlag. Det är imponerande att man tar för sig det första året som elittränare, om man säger så. Så att jag hoppas och tror att Andreas kommer lösa det jättebra. Det är ju en väldigt god kille och han är ju extremt duktig när det gäller handbollsbiten. Så att jag hoppas och tror att han hänger kvar med Hejd.
Mm, de spelade ju träningsmatch igår mot Skövde på bortaplan. Och vi förlorade med två bollar, men Skövde hade väl ett par spelare borta där som jag förstod det som.
Ja.
Något annat du vill säga om angående damelitserien? Alltså, de lagen som vi inte har nämnt?
Nej, det är det egentligen inte. Alltså det jag vill säga är väl att det är kul med damhandboll. Alltså damhandbollen har ju tagit ett kliv både medialt och även på andra sätt då, va, med att man har blivit bättre. Och damhandboll börjar få sig ett varumärke också. Det är inte bara herrhandboll. Och det gläds jag, men jag tycker det är väldigt kul. Och Sävehof går i bräschen och jobbar otroligt bra. Och man ger sina spelare fina förutsättningar till att lyckas. Och vilket man även ser i landslagssammanhang. Att det är ju väldigt mycket Sävehof-spelare. Men det är ju av en anledning att Sävehof ger ju dem förutsättningar till att lyckas i klubblaget. Alltså i hemma på hemmaplan och träna mycket och träna bra och sådär. Så att stort beröm till Sävehof för det man håller på med. Och Lugi och de här, de är ju på god väg. Det blir jämnare och jämnare, så kan man säga. Så att jag gillar damelitserien och även damallsvenskan. Jag kommer följa det väldigt, väldigt noga. Och jag kan tänka mig att vi kommer prata om det oftare här på podden också. Och även under säsong då, va. Så att jättekul.
Det är ju så att det är ju lite trist att det är nästan bara herrhandboll som man pratar om. Och jag hade ju förmånen att se Hallby ett par gånger förra säsongen. Och det är... Jag tyckte att jag var positivt överraskad av den handbollen jag såg där uppe spelas upp i Jönköping. Ja. Det är jäkligt roligt, hoppas att vi kan fortsätta prata om handbollen. Jag tror det finns ett sug för information och snack om damhandbollen.
Det är jag helt övertygad om. Så att, tummen upp.
Ja, men då gör vi så här att jag tycker ni ska följa mig på Twitter. Jag heter Jurra där, Jurra. Och jag tycker man ska följa dig, Tobbe, också.
Ja, T. Nordendorf heter jag. T. Nordendorf heter jag.
Precis. Ja. Och ifall man har några frågor, tankar, funderingar, tips på gäster, så tycker jag man ska till mejla till knorr.flip@gmail.com.
Får vi några mejl eller?
Nej, det är dåligt med det. Jag tycker det är lite mer mejl. Och ställ gärna frågor till framförallt Tobbe som är experten av oss.
Vi måste sluta kalla mig expert, Jocke Wensberg. Du vet att jag är ju en glad amatör som gillar handboll. Det är mer du som målar upp mig som en jävla guru här, vet du. Men riktigt så är det inte.
Nej, men jag tycker det är lite roligt.
Ja, du gillar ju det. Men däremot så, jag tror... Har vi några lyssnare förresten innan vi avslutar det? Har vi några lyssnare eller är det bara,
ja,
är det bara du som går in och lyssnar?
Nej, vi har faktiskt rätt så mycket lyssnare faktiskt.
Ja, vad kul.
Ja, så det, jag tycker det är jätteroligt och jag tycker det är ännu roligt att ni tar kontakt via Twitter och mejl och liknande så här, så man får reda på vad vi gör bra och vad man skulle kunna göra bättre och allt sånt där. Så att det kommer feedback.
Jag vet att en grej, det är ju ljudet, och vi gör ju så gott vi kan för att åtgärda detta problem då. Vi kör ju, ja. vi får ju vara ärliga att vi kör via Skype.
Ja, jag bor ju i Växjö, då bor ju i Jönköping.
Vi gör vårt bästa och du vet att, vem vet, det kanske kommer in någon sponsor och köper en ny anläggning för oss för 10 000.
Ja. Ja, det är alltid välkomna.
Ja, ni är välkomna. Återigen, mejla knorroflip@gmail.com om ni vill skänka utrustning.
Ja, vi är relativt lättköpta.
Så det är vi. Det är vi. Kostar inte så mycket. Men du, tack för idag.
Tack för idag.
Ja, ha det gott.